Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men annars så bor vi i Östersund,
okay.
I Ås då. Och det är ju bara strax utanför Östersund, ah, så ja. Det är ju liksom inte isolerat så. Men att vara så nära fjällvärlden tycker jag är guld.
Ja.
Det tycker jag.
Fantastiskt. Vi ska säga så här också. Hej och välkommen till Kändispodden, Yvonne Ryding.
Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
Universums vackraste.
Va, ja.
Oj, har du en fot, har du en fot nu på något ljud?
Ja, nu var jag som meckade med foten. Ja.
Ja.
Så.
Universums vackraste.
Det var ju väldigt snällt sagt för typ 34 år sedan, eller vad det nu är. Det är jättelänge sedan, Benjamin.
Fast du ser ju inte så risig ut nu heller.
Ja, vad snällt sagt. Man gör så gott man kan.
Ja, fast det måste du ju ändå känna när du tittar i spegeln.
Nej, men alltså jag tror så här att för mig som för alla andra, så när man tittar sig själv i spegeln så finns det ju alltid någon slags hatkärlek. Att det är vissa saker som, men fy vad trött jag ser ut idag, eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen kommer det dagar och säger, men oj, idag ser jag lite pigg ut. Alltså det har ju jättemycket att göra med hur man känner sig inombords. Men sen är det ju det att sköta om sig och sitt yttre. Men även ta hand om sitt inre är ju väldigt, väldigt viktigt. Får man den kombinationen att funka, både inre och yttre, så syns ju det på utstrålningen.
Men är det jobbigt att prata om utseende? Det känns nästan lite som att prata om pengar.
Ja, precis. Jag tror faktiskt att jag har blivit så van, så jag tror jag har en ganska okej inställning till det idag. Men det finns självklart tidpunkter som jag tycker att det är mer eller mindre roligt att prata om utseende.
Men förutom att du är rasande grann så är du ju också en väldigt härlig person. Du är ju som klippt och skuren för tv till exempel.
Tack, vad snällt.
När jag kollade upp dig lite igår, alltså jag känner ju väl till dig, så det var inte så att jag behövde göra någon jättestor läxa, men då slog det mig att jag hade castat dig till ett tv-program som jag helt hade glömt bort.
Jag vet att vi har träffats förut. För länge sedan. Alltså, hur länge sedan är det?
Ja, men första gången vi träffades så då jobbade jag med programutveckling. Och då gällde det ett program, det här kanske var 2011 första gången.
Ja.
Där vi hade en idé om att göra någon reality av Miss Universe.
Ja, just det. Det var någon. Okej. Okay.
Ja, det var inte världens bästa idé och den var inte min. Men vilket fall som helst, okay. Där träffades vi. Ja. Sen så det som jag hade glömt bort, det var att jag kastade dig till Hela Kändis-Sverige bakar.
Jaha!
Den hade helt susat mig förbi. Jag bara såg det så här, av en händelse.
Ja.
Det är första säsongen av det. Och det är också svinlänge sedan.
Mm.
Men det var också ett program som jag jobbade lite med. Som sen spelades in, tror jag, i juni eller någonting. Mm. Sen sändes det inte förrän i maj året efter.
Exakt.
Så att när det gick upp på tv så tänkte jag, vad är det här för gammal repris?
Ja, precis. Men det är ganska... Det är faktiskt... Jag ska säga så här. Det kan jag nästan se som väldigt... Vad ska jag säga? Jag är väldigt tacksam för... Att jag vet att det är en utmaning, men jag gillar ju lite utmaningar. Och där har jag faktiskt fått väldigt många gånger när det har varit i nya format som man ska göra tv av.
Mm.
Så har jag nästintill alltid fått frågan att vara med i första omgången.
Mm.
Det har faktiskt blivit så ganska många gånger. Och det tycker väl jag är lite roligt, för att det gör väl också att de tycker väl att det finns en touch av personlighet och värme som kanske man vill ha med i programmet.
Jo, men jag tycker att du är ju verkligen en tv-person. Du har ju alla ingredienser man ska ha, känner jag.
Tack. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt att göra Förkväll som vi gjorde, som jag var med och gjorde två säsonger.
Mm.
Och det var också samtidigt en väldigt bra skola. För där gjorde vi ju direkt sen tv 5 dagar i veckan.
Mm.
Och det var ju nya personer som skulle intervjuas varje kväll.
Mm.
Och vi var ju 3 stycken som, ja, i varje fall 2 stycken som kanske inte var supervana med att intervjua så många olika personer. Elisabeth Höglund var ju också med. Hon hade ju mera erfarenhet i och för sig. Så. Men det här var en väldigt, väldigt bra skola. Att lära sig göra direkt sent.
Mm.
Och också försöka läsa på. Och göra ingångar och utgångar. Och det är en ganska påfrestande grej faktiskt.
Alltså jag kan ju tänka där. För att det som jag gillar... Alltså dina saker som du har ju till exempel lite... Carolina Gynning har ju samma, fast i en lite yngre version.
Mm.
Och sen Elisabeth Höglund har ju sitt.
Mm.
Och det var väl ett gäng andra tjejer också, jag kommer inte ihåg alla konstellationer.
Karin da Silva, jag och Elisabeth Höglund, det var vi 3 som började.
Ah.
Och det var ju för att Fyran ville ha att vi representerade åldersgrupperna.
Mm.
Så det var därför som vi började så. Och sen vart det ju då istället Carolina Gynning och jag och da Silva.
Mm.
Vi hade jättekul. Det var riktigt, riktigt roligt alltså.
Jag fattar att ni hade kul. Men, och det här menar jag inget illa. Mm. Men det blir lite kackliga kärringar. Nej, men jag tänker så här.
Ja.
Nej, men jag tänker att det är ju en... konst också, att kasta ett program.
Mm.
Alltså för det behövs olika typer och en motor och liksom den som ska dra in publiken och den som ska dra allting i hand. Alltså så här.
Precis.
Men här på pappret så känns det där, oj, det här kan gå hur som helst.
Ja.
Men jag tycker ändå att ni skötte det bra.
Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tyckte det var väldigt roligt och lärorikt.
Ja.
Så det är väl en liten dröm att fortsätta göra lite tv ibland. Jag tycker det är väldigt roligt att göra tv.
Det kommer du säkert göra. Men jag känner att du är också en väldigt upptagen dam.
Ja, det har ju varit några år nu med ganska hårt arbete. Men jag hoppas att det ska ge resultat snart, så att jag slipper jobba så hårt som jag gör.
Vi ska prata om ditt märke rätt mycket strax. Men vi har ju varit och skrapat på det här med ditt utseende. Och både utseende, pengar och ålder brukar man inte snacka om. Men alltså handen, alltså helt ärligt så ser ju faktiskt du ut att kanske vara runt 35.
Och gud vad snällt sagt.
Nej, men så 35-40. Alltså jag skojar inte, jag säger inte det för att smicka. Utan det slog mig nu när jag ser det igen här. Och nu sitter vi ändå väldigt upplyst här.
Ja.
Du ser inte ut som en tant i alla fall. Så kan vi säga.
Tack.
Men om man också vänder på det då. Att du har ju varit känd i 33-34 år.
Mm,
Så har du varit känd sedan du var noll i så fall.
Men
hur började allting?
Nej, men för mig så... Nej, men jag hade ju min vision och min dröm. Det var att jag ville jobba och bli barnmorska eller narkossköterska. Mm. Det här låter jätteknäppt nu, men alltså jag är än idag så tycker jag om... Det finns en slags... Hur ska jag förklara? Det, det sker någonting inom mig när jag går i sjukhuskorridorer som jag inte kan förklara. Någonting positivt, ja. Det här låter, nu kommer folk bli knäppa på mig som säger så tokig sak, men så är det. Mm. Och det var väl antagligen för att jag tycker så mycket om att vara, att jobba på sjukhus och att hjälpa folk. Så att, där skulle jag vara. Jag skulle bli barnmorska eller narkossköterska. Det var liksom mitt kall. Men samtidigt då så hade jag då, när jag började min utbildning då så, för då gick man ju steg då, man blev undersköterska först och sen så ville jag då jobba lite grann för att tjäna lite pengar och sådär. Sen skulle jag fortsätta sen min utbildning. Men under tiden jag började jobba lite grann då så jobbade jag inom landstinget och hemsjukvården som då låg under landstinget i Eskilstuna. Och kom väldigt nära gamla människor. Jag jobbade inom hemsjukvården helt enkelt. Där det var allt ifrån att ge insulinsprutor till att lägga om sår till att sköta om dem på olika sätt. Och det var väldigt, väldigt, väldigt bra erfarenhet. Mm. Men som 18-åring då så är klart att man har lite andra, man tycker att det är roligt med andra saker. Mm. Och då är jag född med det här långa håret. Och då fick jag frågan om jag kunde tänka mig att gå modevisning där de både hade kombinerat håruppsättningar med kläder. Så då gjorde jag det. Mm. Och då träffade jag en fotograf som sa att ja, men skulle inte du vilja jobba som modell? Du skulle passa väldigt bra som... Och det hade inte jag riktigt tänkt. Jag var fotbollsspelare. Mm. Jag var liksom inte riktigt där på det sättet. Och när han sa det så triggade det mig på något sätt. Jag blev liksom så här, va? Skulle jag kunna bli det? Ja, men du måste ju gå ner 5 kilo då. Sådär. Och den där grejen i huvudet satte liksom lite diller. Liksom. Men sen var det så, i och med att jag jobbade mycket med gamla då, så när jag var 19-20, då hade jag börjat gjort lite modelljobb faktiskt. Så att jag började gå in på den banan lite grann. Var det någon som sa att ja, men du borde skicka in dig till Sveriges Lucia. Och jag hade ju alltid tittat på det där med Sveriges Lucia sen jag var liten i året runt, som då hade Lucia då. Så min mamma skickade in mig till Lucia. Och det gick väldigt bra. Så jag blev ju Sveriges Lucia. Och det var ju en fantastisk upplevelse att få. Och jag fick ju åka till Syrakusa då. Där den riktiga Santa Lucia är som helgon. Och uppleva hela den grejen. Och sen så fick jag också åka till Seattle. Till svenskbygderna. Och Lussa. Och det var ju också en väldig upplevelse för att... För det första så ska man ju komma ihåg, då så hade man liksom bara sin skolengelska.
Mm.
Och man tränar ju inte på den speciellt mycket. Man skrev inte som man håller på idag. Man var ju riktigt svindålig på engelska.
Och så fort man pratade engelska i skolan så var lärarna snabba med att påpeka alla fel man gjorde.
Ja.
Istället för att bara uppmuntra att man ska prata.
Våga prata. Ja. Mm. Även om man hörde själv på lång väg att, gud vad illa det här låter. Men det gjorde ändå, det var ändå en ganska intressant skola att träna på. I varje fall, jag kom hem och tyckte det var jättekul att ha gjort den resan. Sen var det januari. Det är januari 94. Nej, 84, förlåt mig. Januari 84 och... Sven Broman ringer till mig och säger att vi tycker här på året runt att du ska skicka in till Fröken Sverige-tävlingen. Och då sa jag att nej, men det vill inte jag. Det tycker jag känns jättepinsamt. Det kan ju inte ge mig till att göra. Nej, men det vill inte jag. Och jag hade ju börjat jobba då igen. Och
men var
sådär.
Det pinsamt för att du skulle skicka in själv eller ville du inte vara med
Ja,
alls?
Nej, jag tyckte det var pinsamt. Nej, inte så. Det var mer pinsamt att folk skulle se att jag skulle vara med i Fröken Sverige kanske. Det tyckte jag var pinsamt. Alltså utåt sett. Så gick det väl någon vecka eller två och så ringde han igen. Och sa, nej men nu måste du nog skicka in Yvonne. Vi vill verkligen att du ska vara med här. Vi vill verkligen att du ska vara med. Och jag pratade med mamma och pappa och tyckte det här var jättejobbigt. Och jag hade ju liksom kommit igång igen nu med allting och sådär. Men då var det min pappa som sa att ja, men skickar du inte in så skickar du inte in. Jag menar, är du med så är du ju med. Då har du ju ändå en chans liksom. Mm. Och jag tyckte det var sådär. Och sen så min gamla mormor då ville ju så väldigt gärna skicka in mig. Så till slut så sa jag, men okej då, men gör det då. Du får skicka in. Mm. Skicka in liksom. Ja, så skickas det in och så gick det som det gick. Och det var ju också väldigt, väldigt roligt. Men det var ju sådär att det var lite skämmigt på ett sätt. För att jag tyckte att, vad ska folk tycka, vad ska folk säga? Lite så. Innan jag åkte som representant då, jag tror jag åkte på midsommarafton 84 till Miami då för att tävla Miss Universum-tävlingen. Så där i juni, mitten på juni så hade vi då, jag tillhörde ju då modellgruppen, hette modellagenturen jag tillhörde då. Med Anja Ekman och Lucia. Och då så hade de en go-see för ett tyskt, en tysk modellagentur. Mm. De samarbetar ju så. Mm. Så då var vi, jag vet inte, 17, vi var säkert en, ja, 25-30 tjejer som var där uppe och visade oss då. Och då var jag in och visade min, och då sa jag, ja men vi, det är inget snack, vi vill att du ska komma över. Ja men jag måste bara åka iväg på den här tävlingen, men sen när jag kommer tillbaka så, vad då för tävling? Nej men jag ska åka och så representeras. Aha, då kommer inte du tillbaka, sa den tyska tjejen som kom från den agenturen då. Jo men jag kommer tillbaka. Jo absolut, självklart. Så jo, men då ska jag liksom titta på det här. Och det handlade ju om att jag skulle ta tjänstledigt eller säga upp mig, för att jag hade ju mitt jobb på hemsjukvården då. Så jag åker och sen kommer jag inte tillbaka. Nej. Så det var ju, det är mycket sådana olika incidenter som, när man tittar på det så här i backspegeln, så kan jag förundras över dem på något sätt. Och samtidigt att jag har gett mig hän och trott på, vad ska man säga, magic. Eller, för det var ju självklart att en utopi att jag skulle överhuvudtaget vinna Lucia, och framförallt inte Fröken Sverige. Och sen nästa steg var ju helt galet. Det fanns ju inte på världskartan.
Nej, det är ju så här också att nu är vi ju i ett annat, en annan tid. Mm. Men på den tiden så var ju det här, Miss Universe är ju jättestort nu också, fast kanske då på andra sidan Atlanten. Oh. Och då var det väl gigantiskt på andra sidan Atlanten och stort här.
Ja. Nej, det var inte stort här.
Nej, men det kanske blev när du vann.
Ja, jag tror det kom med att jag vann, så började folk få upp ögonen. Innan så var det ju precis som det är nu. Alltså det var väldigt nerpratat och dåligt och fult och absolut inte politiskt korrekt och väldigt dåligt. Så var det. Men som jag brukar säga också, att man må tycka vad man vill, precis som man tävlar i musik och massa andra saker, men det som det gav mig, det var ändå en utbildning och ett sätt att få resa runt i världen och se saker och ting och uppleva saker och ting. Och för en ung tjej så tycker jag att det är en ynnest att få uppleva det.
Fast du har ju klarat dig igenom det där, eller vad man ska säga. För det hade ju kunnat gått käpprätt också. Det hade ju kunnat suttit en plastikdrottning här mitt framför mig nu.
Ja, det hade du kunnat gjort.
Nej, men alltså så här, men jag ska säga det också, att den här när du vann så är det lite som när Sverige vann Eurovision första gången. Att det blev så stort sen. Mm. För att jag är ju i den generationen att jag kommer ihåg när du tävlade och du vann. Mm. Även om jag var liten då. Nej, jag var hyfsat ung. Ja. Men jag minns att efter det så, då var också Fröken Sverige stort efter dig.
Ja, precis.
För då ville folk, alltså det var ju en chans. Mm. För du blev ju en megastjärna. Mm. Även om du kanske inte vill erkänna det. Men det blev du ju.
Mm.
Men vad minns du av liksom, jag ska inte säga att du var en lantlolla.
Jo, men det var jag faktiskt lite.
Sammanhanget så är vi lite så här svenska och bonniga. Mm. För de som, jag kan tänka mig att dina konkurrenter där är mer drillade.
Mm.
Alltså de hade kanske som mål från att de var små till att de skulle gå dit. Jag tänker så här, nu, så här Brasilien, Venezuela, USA, de här länderna.
Ja.
Där här där, jag ska inte säga att det är skillnad på liv och död, men där kan ju verkligen en sån här titel förändra livet. Absolut. För hela släkten.
Ja, men så är det. Det är exakt så. Det är exakt så det är. Alltså Miss Venezuela, nu till och med liksom, vart ju då Irene, tror jag hon heter. Hon vart ju till och med invald sen inom politiken i Venezuela, tror jag det var. För att hon hade blivit... Det är alltså det är röda mattan från den dag de blir Miss Venezuela till... Och blir de sen Miss Universe, då är det röda mattan hela livet.
Ja, då är de
det blir nog helt annat. Och det är ju sånt som vi inte kan stava till i det här. Nej. I vår värld. Men så är det. Och det ger dem absolut en väldigt stor möjlighet. Och det är klart att när jag kom... Som fröken Sverige med två resväskor och lite halvhankande innehåll med vad man skulle ha. Jag fick ju en lång lista på vad vi skulle ha med oss. Och du vet att i 19-20 års tjej från Eskilstuna, Sweden, hade ju liksom inte fem långklänningar i garderoben.
Vad fick det dem ifrån?
Jag ska berätta, det är faktiskt en ganska intressant historia. Det var ju så att eftersom det var så fult med fröken Sverige i Sverige så hade ju då sista åren, hade ju för några år innan mig, så hade ju fröken Sverige vunnit en bil och en stor garderob och alltså det var väldigt påkostade priser. Men när jag vann så var det ju inte alls så, utan då fick man ett smycke och den klänning man skulle tävla i. That's it. Så att jag hade, eller har, en fantastisk äldre kvinna, Titti Gustafsson, som bara är fantastisk. Hon hjälpte mig för att hon jobbade inom klädindustrin. Så hon hade, och inte liksom, ha lite liksom courage. Men det handlade om att jag fick hem en lista på att jag skulle ha fem långklänningar plus den jag skulle tävla i. Plus en national costume. Och sen skulle jag ha med mig fem cocktailklänningar. Och sen skulle jag ha lite casual clothing. Och vad betyder det då? 84 i Sverige. Man fattar ju ingenting.
Förmodligen något med axelvaddar.
Ja, exakt så var det. Men så hon faktiskt ringer upp. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter faktiskt. Men han som ägde Pigalle. Som byggde upp det. Och frågade om det fanns en möjlighet att de kunde hjälpa till på något vis. För att min klänning som jag skulle tävla i kom därifrån. Det hade ju varit runt ordnat. Och det var ju också ganska intressant när jag fick då komma upp och skulle ta lite bilder för året runt. Och så fick jag ju då välja på två stycken klänningar vilken jag skulle välja då. Och de var lika konstiga bägge två. Men den ena var ändå lite bättre än den andra. Så den var väl egentligen någon slags bröllopsklänning, tror jag egentligen. År 84, så det var ju krimskrams och men nu, volanger och allt vad det var.
Ryschöpi,
ja precis. Men då, och då visste jag att det kom därifrån. Så när han fick höra historien hur det var och var jag tvungen, då sa han: menar du att hon måste betala det här själv? Ja, det så är det. Ja, men då gör vi så här, Sean, att hon får komma hit och då kom din kille med som tog bilder. Hon får välja ut då det hon behöver. Och hon behöver bara betala inköpspriset för dem. Och det fick jag låna av mamma och pappa, den summan. Så att jag kom ju till Miami då. Där,
belånad.
Men alltså med de rätta kläderna som jag behövde. Men med, och lika så hade hon ordnat med skor och sånt också då. Som jag skulle få låna då. Men var det så att jag inte kom tillbaka hem så skulle jag få dem. Så typ så. Och jag tror det var... Ja, jag kommer inte ihåg om det var Chantal eller Ris. Men det var i alla fall. Det var faktiskt ganska tufft att komma iväg. För den garderoben som krävdes, det hade ju inte Miss Sverige, va?
Nej.
Men däremot kom ju Miss Colombia och Venezuela med liksom 16 resväskor. Plus en egen make-up-artist.
De hade ju sparat sedan de var små.
Men du vet, alltså, det är sån skillnad som skillnad, så det var inte sant.
Men hur var, alltså, när fattade du att du skulle vinna? Eller alltså, hur var konkurrensen? Var det så här mycket catfight och bitchar?
Nej, inte på den tiden var det inte det.
Var du
och sen,
en
armbåge? Nej, Nej, du vet att jag inte vill vara det.
Jag vill bara se dig som en sån.
Nej, det ligger inte för mig. Men, och det var inte det då heller på Nej. Det sättet. Sen kanske var någon som man trodde hade gjort bysten.
Mm.
Men det vet jag inte. Men det hade hon säkert gjort.
Ja.
Men annars så var det ju liksom, det fanns ju inte riktigt i den. Däremot så var det en tjej som åkte hem som inte pallade, som faktiskt hade anorexi, tror jag. Mm. Om jag ser nu med vuxna ögon. Mm. Så. Men annars så var vi nog en grupp med folk som bara faktiskt hade väldigt roligt. Mm. Och jag upplevde inte att jag hade någon mer chans än någon annan. För det var, alltså, vi var ju en jättegrupp. Vi var ju 84 tjejer från hela världen.
Men kom det som en blixt, alltså på själva tv-sändningen, att du skulle vinna? Eller liksom, hade du fått en indikation?
Nej, absolut inga indikationer överhuvudtaget. Vi gjorde ju så att dels så hade man en kväll när de hade baddräktstävlingen.
Mm.
Och den var ju inte televised. Och sen hade de en kväll med kostym. Och nu, Sverigedräkten, va? Hur bra går det med den? Vi kan ju inte vinna Miss National Costume i varje fall. Det kommer vi aldrig att göra, men i varje fall. Så, och sen så hade man då intervjuer. Jag tror det var 12 domare som man pratade med en och en, privat alltså, så här. Mellan fyra ögon. Mm. Då de ställde en rad olika frågor. Och då var det ju både skådisar och sportmänniskor och blandad kompott. Mm. Och sen utifrån det här utfallet då, vad det hade gett i poäng, så kom man in i liksom tävlingen då med det på kvällen då. Vi hade ju ingen aning om hur ställningen är då.
Nej.
Absolut ingen aning alls. Så att när de då liksom ropar fram semifinalisterna, så har man ingen aning om man är en av dem eller inte. Det jag tänkte, det var väl att jag hoppades att jag skulle komma bland de 10, i varje fall så att jag slapp skämmas när jag kom hem.
Ja.
Så när man då vart uttagen så skedde det ju väldigt mycket bakom scen. För mina grejer skulle flyttas till ett speciellt ställe där alla mina grejer var, och sen så fick man professionell hjälp då sen, resten av tävlingen då, när man skulle
om man var lite i final.
Ja, om man var då i semifinalen.
Då man jackat upp ett steg.
Ja, precis. Då blev man liksom, och då skulle man ju göra om alla grejer. Då skulle man dels bli intervju, alla 10 tjejerna skulle ha en kort intervju på scen med Mr. Bob Barker.
Mm.
Och det var ju också sån där, man hade ju ingen, då hade man ju tack och lov tränat på engelska i 2,5
veckor. Jag tänkte säga på det med din skolengelska. Ja. Var du kissnödig innan?
Ja, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt alltså. Mm. Och sen är ju jag lite klantig, så att man skulle ju gå de här högklackade dojerna i baddräkt. Och det är ju liksom inte riktigt sådär, när man vet att det är 600 miljoner tittare över hela världen som ska titta. Det är klart att man är lite svettig då, så det vore jobbigt.
Fotbollstjejen.
Precis. Kommer jag snubbla nu eller vad händer?
Men gjorde du bort det någonting? Det kanske var
Nej,
därför.
Nej, jag tror inte att jag gjorde det faktiskt. Jag tog det väldigt lugnt när jag gick ner för trapporna. Det vet jag att jag gjorde.
Men jag vet ju att, det här är väl efter din tid, men Mr. President, eller på att säga Donald Trump, äger han fortfarande det här varumärket?
Nej, han gjorde det.
Ja,
det var faktiskt så här att jag 2006 så lanserades det en Miss Universe-bok, kan man säga. Och där var vi ett antal tjejer som hade varit med och skrivit. Eller skrivit, vi skrev inte, men vi blev intervjuade av en tjej då som skrev den boken åt Miss Universe.
Mm.
Sen blev vi inbjudna till en stor festlighet då i New York.
Mm.
Så att det var faktiskt jättekul. Och då var det ju Mr. Trump som ägde det då.
Mm.
Och då var vi ju då inbjudna då till Trump Tower en kväll då för speciell...
Till hans guldpalats.
Till hans guldpalats. Och då var det också Miss USA tävlingsdeltagarna också, för det var samtidigt. Mm. Så de var också där. Så det var en väldigt pådrag. Och då fick vi liksom gå fram och presentera oss alla, vi ex-Miss Universe. Men det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Och så satt vi och pratade lite grann på småtimmarna sen då, vi tjejer som har varit då.
Var Donald snygg i håret?
Alltså jag hälsade ju på honom. Och det var väldigt konstigt. Alltså det var väldigt konstig känsla. Alltså jag höll på att stirra ihjäl mig på hans hårdu, för jag fick liksom inte ihop det. Hur går det här ihop?
Det är kramat åt alla håll.
Ja, men det är så konstigt så att man förstår ingenting. Och sprayat något så vansinnigt. Och sen så hade han ju då, det gick liksom inte att komma, alltså han hade ju alltså folk som gick, alltså bodyguards som gick, jag tror han hade 3 på varje sida om sig. Så att det blev väldigt konstigt allting. Ja. Även om vi var inne i hans liksom typ ställe då.
Så men han känns ju lite som en seriefigur.
Ja, men ibland undrar man, ja, det är obehagligt kan jag tycka.
Ja.
Det är väldigt obehagligt för att han är ändå en av världens, vad ska man säga, han sitter ju i en position i världen som är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Och ja, det gör att man blir rädd.
Mm.
Jag.
Ja, alltså, ja, jag vet inte, man vågar inte riktigt tänka på det där. Men nej, när man börjar skrapa lite och tänker på var han kommer ifrån. Alltså, han är, men det är fascinerande.
Ja, det är väldigt fascinerande. Okay, och han är ju en affärsman, så är det ju. Men han sålde ju, tror jag, Miss Universe. Jag vet inte, men det är väl säkert en 4-5 år sedan, tror jag.
Ja, det har varit jävligt udda om presidenten ägde.
Ja, det hade inte funkat. Han hade kanske det som... När han bestämt sig att han skulle bli president så kanske han sålde av allt som inte skulle passa.
Men vad skulle jag säga? Du vann ju och sen så flyttade du till USA.
Ja, det blev ju så. Under året som Miss Universe var det ju liksom ägd, kan man ju säga.
Mm. Fick man några pengar? Eller man,
ja,
du?
Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag fick ju som en ja då, absolut.
Så då var du inte skuldsatt längre i alla fall?
Nej, precis. Jag tror mamma och pappa...
Är det du eller jag som
skuldsatt? Nej, jag inte. Nu gjorde jag ingenting.
Nu var det jag, vänta.
Ja.
Så får vi se.
Brusar det fortfarande?
Nej, nu är det bättre. Nu är det bra.
Spännande historia.
Ja, men absolut. Vad var det du sa?
Nej, men jag sa att du var inte skuldsatt längre.
Nej, precis. Nej, men grejen var ju den att jag vann ju både cash and prizes.
Okay.
Alltså så att jag vann båt och bil och allt möjligt. Juveler och makeup och you name it. Plus också cash. Och de här cashen, de fick ju jag... 14:e dag fick jag som en lön, eller vad man nu ska säga då.
För att åka runt och marknadsföra tävlingarna, sponsorer och sånt där.
Ja, det ingick i liksom min price, ja, segment helt enkelt.
Men vad fick du för bil då?
Jag fick en, nu ska vi se här, en RX-7 Var det Mitsubishi tror jag.
Men vad gjorde du med bilen? Krängde
den? Nej, vi sålde den. Ja. Vi sålde den. Och även båten sålde jag då. Det gick ju liksom inte.
Men flyttade du till New York sen? Eller
ja, jag blev ju kvar. Ja, precis. Jag kom ju liksom inte hem då direkt efter tävlingen. Det var den 9 juli 84. Mm. Så jag kom inte hem utan då gjorde man ju en del personal appearances, som det heter då, runt Miami. Och fick Miami-nyckeln och allt möjligt sånt. Honoring member av Sheriff Department in Miami. Och det var alla möjliga såna här titlar hit och dit. Mm. Sen åkte jag till New York och installerade mig i Miss Universe lägenhet som Miss Universe och Miss USA delade tillsammans med en travel companion. Så vi var tre som bodde i den lägenheten.
Var låg den någonstans? Var det flott?
Ja, men det var flott. Jag tyckte ju att det var så här, lite besviken. Det är ju inga gardiner. Så där. Men det var, alltså det är ju inte så på samma sätt där som det kanske är här. Men ja, men den låg ju på en väldigt fashionabel adress. Den låg på 63 gatan mellan Central Park West och Broadway. Ja. Så den låg precis vid Lincoln Center.
Det är flott.
Det är flott.
Precis runt hörnet där Madonna bodde förut.
Ja, det kanske det.
Hon bodde på 64 i hörnet vid Central Park West.
Ja, du ser. Då bodde vi ju bara bredvid varandra. Precis.
Ja. Bästa väninnor.
Ja. Ja, eller hur?
Men vad hände sen då när du blev utsparkad därifrån? Alltså, du var kvar ändå i USA?
Ja, det blev ju faktiskt så. Jag kände att jag ville vara kvar och fortsätta och nyttja min position, eller vad man nu ska säga, och mina kontakter. Mm. Så jag varit kvar i 3 år till. Mm. Och det tyckte jag var väldigt... Det var härligt att få uppleva och bo i New York och verka i New York. Faktiskt, det var väldigt intressant.
Men hur stor var du? Alltså, var du liksom de här åren efter också i USA en stjärna?
Ja, men... Alltså, ja, det är svårt för mig att bedöma, men det är klart att det betyder ju väldigt mycket. Titeln betyder ju väldigt mycket och den är tung, så är det.
Vi känner ju inte riktigt det här som
nej,
vi har sagt.
Nej.
Men jag har faktiskt, jag tror att jag drog den här historien för dig förut när vi sågs första gången. Men jag har ju blivit uppgraderad på ett hotell på grund av dig. Eller nej. Tack vare dig.
Är det sant?
Ja. Nej. Jo, det här var 20 år sedan ungefär, första gången jag var i New York.
Ja.
Då bodde jag på ett... Jag ska inte säga skabbigt, men ett sån här mindre gay-hotell i Chelsea. Och jag hade inte, eller pengar hade jag väl, men jag hade ett halvskabbigt rum med toa och dusch i korridoren.
Okay.
Det var typ det jag ville satsa pengar på. Vilket fall som helst, mitt i den här vistelsen så går min taklampa sönder i rummet.
Mm-hmm.
Och då var jag tvungen att gå ner till receptionen till de här... Ja, nu låter det dumt, men de här superfjollarna.
Ja, jag förstår. Mm.
Så först kom den ena upp. Och så stod han och tittade på lampan och var helt förskräckt och visste inte riktigt vad han skulle göra. Och så var han tvungen att gå och hämta den andra.
Okay.
Och så stod de där och diskuterade hur de skulle lösa det här problemet med glödlampan. Och sen så sa de då att deras handyman, han som fixade det där, han var ledig. Mm-hmm. Så att de visste inte vad de skulle göra. Men då så frågade han, som jag kallade för Jesus, för han såg ut som Jesus. Mm. Alltså var jag kom ifrån.
Mm.
Och då sa jag Sverige. Mm. Och då sken han upp som en sol. Och där kan vi också snacka skolengelska på mig.
Ja.
Och han var inte heller riktigt från USA, så att han var lite bruten sådär.
Mm-hmm.
Så vi hade lite kommunikationssvårigheter. Men i vilket fall så frågade han såhär, men do you know? Och så sa han ett konstigt namn.
Mm-hmm.
Och jag fattade ingenting.
Mm-hmm.
Och vi stod och höll på.
Mm-hmm.
Och innan jag, sen så började han snacka om Miss Universe, och då förstod jag att det var dig han pratade om.
Mm-hmm.
Och så frågade han om jag kände det, do you know? Så sa jag såhär, ja, absolut. Och då, på något sätt så trodde han att du och jag var väninnor.
Ja, okej. Okay.
Så att han blev tokig. Han liksom hoppade upp och ner och skrek så här, och sa att du var det vackraste och den bästa Miss Universe som någonsin har funnits. Och så frågade han så här, vad gör hon nu för tiden? Och då så skulle jag ju säga på min skolengelska, vilket fall som helst, jag vet inte om det blev fel, men jag sa att du var hemmafru och att du var gift med en skådis och att du inte gjorde något. Och då blev han helt knäckt.
Aha.
Alltså han började bokstavligen gråta.
Nej.
Jo, för att han bara, men gud, du, att du skulle ha blivit en stjärna, du skulle ha varit i USA, och varför är du i Sverige hemma för sådär. Vilket fall som helst så bröt vi upp det där lite grann, för de kom inte på vad de skulle göra med min lampa, så att, och jag skulle ändå ut på stan. Så då gick jag iväg, och när jag hade varit ute och shoppat och kom tillbaka, så då hade de tagit mina saker och flyttat mig till det finaste rummet på hotellet.
Nej.
Med sovrum och vardagsrum och eget kök och badrum. Så att resten, för att jag har varit liksom lite som en stjärna på grund av dig.
Åh, vad glad jag blir. Ja, glad.
Så att bara för att han älskade dig och att jag kom från Sverige, så, och att han inte kunde byta glödlampa. så skjutsades jag upp där. Men det var ju fantastiskt.
Vad härligt, vad glad jag blir. Ja. Jag är så glad att jag kunde hjälpa till på något sätt.
men har du någon gång, eller rättare sagt, då kommer svaret bli nej. Då säger vi så här, att när och hur många gånger har du utnyttjat ditt namn eller din titel för att få någonting?
Vet du vad, jag vet faktiskt inte om jag har gjort det på det sättet. Inte själv, men det roliga är att jag ska faktiskt berätta en historia som hände bara faktiskt för en månad sedan. Mm. Men det hade egentligen inte med mig, alltså jag har inte nyttjat den. Mm. Utan det var så här att jag har inte haft någon semester på 3 år. Så att äntligen skulle vi komma iväg på en semester och vi skulle åka till Dubai. För liksom bara vill ha sol. Alltså punkt. Inget mer. Sol, en pool, läsa böcker, punkt. Inget mer. I en vecka.
Mm.
Mm. Ja, det såg ju bra ut. Sen kvällen innan vi skulle åka, eller ja, eftermiddagen innan vi skulle åka mitt på dagen, på onsdagen den första. Så då tänker jag, ja, men jag går in och bokar taxi, för vi skulle komma dit så landa så sent, så himla skönt att ha någon bil som står och väntar på ändå, tycker jag. Så då kunde man använda bokningsnumret i hotellet då, för att boka taxi genom hotellet. Ja. Så jag höll på med det där. Och det funkar inte. Bokningsnumret funkar inte. Så då mejlar jag till hotellreceptionen.
Mm.
Och så frågar jag liksom, är allt okej? Okay, liksom? Hur ser det ut? Och så. Mm. Nu hör det till saken att vi hade använt faktiskt Resfeber som bokningsbolag här i Sverige. Och så får jag svar ifrån hotellet att tyvärr, men vi hittar inte din bokning. Och jag bara, nej. Och det här får jag liksom ganska sent på kvällen. Och jag bara, det är inte meningen. Så jag kommer iväg på någon semester. Det finns inte. Ja, så då ringer jag till Resfeber på morgonen när de öppnar. Så att, alltså de hittar inte vår bokning. Och jag försökte boka en bil för att det är så skönt. Ja, men det ordnar sig. Jag fixar det här, Sean. Jag hör av mig till dig sen.
Mm.
Det är nog att de har, ibland missar de att kolla alla register. Ja. Vad det nu var för någonting. Så att jag ordnar det här så honom. Det är lugnt. Så tar det lång tid. Så att jag hinner ju sätta mig på Arlanda Express. Och är på väg liksom till Arlanda.
Mm.
Nej, men då ringer hon och säger. Det här händer aldrig, sa hon. Men det kan hända någon gång. Det har blivit ett tekniskt fel.
Ja, det händer dig.
Du säger att du skojar. Nej, det är sant. Och jag bara, nej. Men... Alltså, är det sant? Ja, men så är det, sant. Och men nu finns det 2 hotell i samma dignitet. Det var ett 5-stjärnigt hotell.
Såklart.
Så att, ja, men så. Och det är i samma dignitet som det finns rum kvar. Så att då måste vi skynda oss och boka dem. Och min gubbe var på Arlanda redan, för han kom ifrån Norrland.
Mm.
Så att vi hade liksom inte... Jag måste ju prata med honom. Han hade inte liksom koll på den här, vad som hade hänt. Så jag kommer till Arlanda och så berättar jag det här. Och ja, då vart jag handtrött. Så jag ringde upp henne igen och sa att ja, men ta den nu då. Så får vi se. Ja, okej, okay. Så gick det 10 minuter. Så, ja, eller sen ringer hon tillbaka och säger den är borta. Så det finns bara ett alternativ. Nu hade jag prellbokat den för att den inte skulle komma bort också. Så att du har den. Ja, men då får vi... Men nu måste jag ju gå på flyget. Och jag vet ju fortfarande... Ja, men lita på att jag fixar allt det här. Det är inga problem. Du kommer ha ett mejl när du kommer fram, så det är lugnt. Så vi åkte och hade ingen aning om var vi kommer hamna. Sen kom vi fram. Och mycket riktigt, jag hade ju bokning och det stod en gubbe där och väntade på oss med hotelltaxi och alltihopa där, så det blev jättebra. Kommer fram till hotellet, jättefint hotell. Och vi blev mottagna och klockan är ju liksom 11:45 där, så det är liksom väldigt så här, och de springer och svassar runt och det är väldigt trevligt. Och manager, truddelutt, duttutt, vad han nu heter. Så nu ska vi upp till director och manager som står och väntar i lobbyn. Kommer vi dit så små. Ja, very welcome Yvonne. Miss Yvonne. We have upgraded you. So you're on the 18th floor. Bla 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 bla. Och jag bara, men gud. Så helt plötsligt så vart en flashback till 80-talet. Och jag fattar inte riktigt varför. Men vi hade fantastiska dagar. Och vi skulle ju bo där. Och vi bodde liksom i en svit på 130 kvadrat. Det var inte dåligt alls. Det var fantastiskt. Hade då tillgång till VIP-loungen och alltihopa det här. Och sen tänkte jag så här, men har det? Alltså, jag undrade, vad är det som har... För det här kan ju inte... Ja, men bara på grund av att det blev det här tekniska felet,
det
så kan det inte bli så.
Det kommer en haken när du ska checka ut.
Ja, men eller hur? Ja, det liksom, men det, så var det ju inte. Utan det var, jag tror helt enkelt att någon hade använt mitt namn någonstans. Och det hade räckt.
Antingen så var det resfeber kors i taket, för de hatar.
Nej, jag tror inte att det var det. Jag tror att de, möjligen att de har sagt det till arrangören som de jobbar med.
Det kanske var någon härlig gay kille som kände igen dig.
Mycket möjligt.
Jag tänker,
ja, men det, alltså, det var fantastiskt i varje fall. Och jag är väldigt tacksam att det varit en otroligt fin semester. Ja. Istället för att det varit katastrof som det var när vi åkte iväg.
Men vilken lycka, för att resfeber har förstört för mig. Det skulle jag kunna göra ett helt program om, så det ska jag inte göra.
Och vad tråkigt det här. För jag tackade dem för att jag tyckte att det var, det var väldigt bra jobbat av framförallt Josefin då, som hjälpte mig. Hon var väldigt
vad härligt. Härligt att det finns. Hon kanske är nyanställd.
Ja, precis. Ja, ja.
Men så här då, vet du, varför kom du hem egentligen? Alltså inte från Dubai utan från,
från USA. Från USA. Nej, jag kände nog faktiskt, jag hade ju då varit i 4 år totalt där. Och jag var 25 och kände att jag ville börja liksom, kanske börja bilda familj och så här. Och när man börjar titta på det rent liksom ärligt, så kände jag så här, nej, men jag vill inte vara kvar i USA och ha familj. Alltså jag vill inte vara så långt hemifrån. Min familj och mina vänner. Det vill inte jag. Så därav så kände jag att det var självklart för mig att börja åka
men
hem.
Var du ensam i USA? Eller hade du skaffat dig någon guy så att säga?
Nej, jag var tillsammans med en kille ett tag där.
Alltså en amerikan?
En amerikan, ja det var jag. Men jag kände att det här blir fel för mig att vara kvar här.
Ja, det är ju jobbigt att vara så där helt utan.
Nej, ja, det
alla
var inte skönt.
Nej. Nej. Och så där, så
nej, jag tyckte inte om det. Och jag längtade hem efter naturen, friska luften, alltså hela den här Sverigebiten.
Det är bara så när man snyter sig när man är i New York så blir det svart i näsduken.
Men jag hände ändå vara där i 4 år. Jag känner mig ganska nöjd med det faktiskt.
Det var ändå ett äventyr.
Ja, gud, ja. Absolut.
Men från innan vi hoppar vidare, så var det i alla dessa hashtag MeToo-tider. Nu är det här min fördom. Men jag tänker att när man är universums vackraste tjej, det blonda håret, supersnygg och så här Donald Trump-typer. Var det inte så här lilla gumman och nyp i stjärten gubbar man möter? På den tiden också, tänker jag.
Jo, det är klart. Nu är det nog så att jag tror faktiskt att jag har nog haft en ganska hög integritet, vilket har hjälpt mig att det kanske har funnits lägen för att de vill hantera mig så, men jag tror att de någonstans har känt
att det inte är okej.
Det är inte okej. Men jag ska inte säga att jag inte blivit utsatt för det, för det har jag. Men jag har kunnat hantera det och jag har också till och med också verkligen knäppt dem på näsan.
Vad härligt.
Ja, så där känner jag mig väldigt glad över. Men det är ju, men jag tycker, om jag ska vara riktigt ärlig i det sammanhanget, så tror jag att jag hade, det var tuffare att möta Sverige där då. För där var gubbarna, om man nu ska uttrycka det på det sättet, männen, mycket mera just det här som du då uttrycker, tala nedvärderande till en och se på en lilla gumman och alltihopa det här. Mycket mer så än i USA. Där har man ändå en viss, jag måste faktiskt säga det, de har faktiskt en respekt, även om de kan bete sig riktigt illa, så har de ändå någonstans en respekt på ett helt annat sätt. Så att jag tyckte det var värre bemötande här i Sverige än vad det var i USA.
Ja.
Det måste jag säga.
Men som sagt, du kom hem, men det var inte Kjelle som drog hit dig till Sverige?
Delvis också.
Men hade ni träffats?
Vi hade spelat in en reklamfilm för ett bilmärke.
Aha.
Men för det var ju liksom egentligen, det hände väl inte direkt något så där då. Men det var ändå någonting som liksom drog där.
För jag har funderat lite. Alltså, utseendemässigt så är det inte några konstigheter. Men jag tänker så här. Jag gillar ju Kjelle som tusan, men han känns lite, inte tuff, men du vet det här röva gänget med Körberg och Kjelle. Jag tänker, du är ju mycket coolare och tuffare än den fina bilden som man tänker sig på dig, men det är ändå så här lite som två världar. Att såg du han lite som den farliga
Ja, nu är ju, jag tror att Kjell har ju också fått en stämpel för att vara väldigt tuff i sina uttryck och också roller han har spelat. Och har ju en väldigt tuff attityd, kan ha ibland, som kan vara väldigt jobbig för folk att möta. Framförallt mot journalister har han ju haft väldigt tufft. Det är inte hans favoritgäng. Men Kjell har ju ett väldigt stort hjärta som kanske inte kom fram så mycket när han var yngre.
Nej.
Det kommer fram när man blir äldre.
Ja, men nu tänker jag hans stora engagemang i Thailand och sådär. Så det är klart att han har ett hjärta. Det var inte det jag menade.
Men jag förstår vad du menar. Att det kan bli, att det var konstigt kanske så. Men jag mötte ju en som faktiskt hade det där hjärtat. Sen att han hade tufft yttre. Ja, det kanske var lite coolt för mig. Men jag tror också igen det här med vägar jag väljer i livet. Vissa väljer ju enkla vägar hela tiden. Jag har väl haft en tendens att välja vägar som är utmanande. Både vad det gäller affärssynen på det hela, men också i relationer. Så att därför så är det ju, det kostar ju på. Och det är klart att det kanske var en utmaning i sig, men samtidigt så är det ju ingen utmaning som jag ångrar, på grund av att han är ju faktiskt pappa till mina två barn. Som jag är väldigt glad och stolt över.
Och då får jag gratulera igen till mormor.
Till mormor ska jag bli! Ja, alltså snart!
Jag tänkte säga att det är ju bara veckor kvar.
Ja, det är faktiskt bara veckor kvar.
Men hur känns det då?
Ja, det är ju faktiskt, det är ganska svår känsla tycker jag. För att någonstans så, jag tror inte man fattar det. Det är som att bli mamma. Så man fattar inte förrän man har bebisen i ens armar på något sätt, tror jag. För många säger att det är livets efterrätt. Och jag förstår ju vad man menar. Men upplevelsen tror jag inte att jag kan, jag kan inte sätta mig in förrän jag har bebisen i mina armar.
Vad blir du för mormor?
Och gud, jag kommer bli sån här mormor som gör allt för att utmana föräldrarna. Jag kommer göra precis allt fel. Jag kommer skämma bort dem. Jag kommer verkligen att liksom vara med och vara på deras barnsliga nivå och klä ut mig och verkligen få utlopp för min barnslighet och busighet.
Men har du mycket åsikter? Jag tänker så här på barnuppfostran.
Hur
mycket kommer du lägga dig i?
Nej, men det vet jag inte. Jag tror inte jag behöver lägga mig i så mycket. För att jag tror där är Sandra ganska duktig på att ha en väldigt tydlig bild av hur hon vill. Och det är ju på grund av att hon är van och vet var jag står någonstans. Så jag har nog varit ganska så tydlig med mina ungar alltid. Och det kommer hon också vara. Och det kommer jag också vara så. Men det roliga är att jag behöver ju inte ta så speciellt mycket ansvar. Ja, det är ju jättebra.
Men jag tänkte mer det vi pratade om i köket här. För Sandra har ju skaffat en liten hundvalp bara veckor innan hon ska bli mamma. Och då hade du lite synpunkter på att ska man verkligen ta allt på en gång?
Ja, men det skulle man, tyckte hon. Och då tycker jag att då ska hon göra det. Och det, alltså, den är ju så jäkla söt, så att man smäller av. Och den är jätteduktig redan. Den kan sitta, den kan ligga på kommando. Den kan rulla på kommando. Så att men det ser bra ut. Det ser lovande ut.
Så det är inte så att hon kommer att lämpa över den på dig sen?
Det kommer att bli så ett tag, tror jag. Men det är nog ingen fara.
Men jag har ju inga barn. Och jag är inte mormor eller farmor eller någonting heller. Eller farfar, vad blir det? Men en släkting till mig, faktiskt i din ålder tror jag. Hon blev farmor för första gången för några veckor sedan. Och hon är också separerad. Och då så sa hon så att det känns så konstigt nu när hon ska ha någonting på gång med sitt ex, eller vad man ska säga, att nu får de någonting tillsammans som binder tillbaka dem. Eller vad man ska säga. Jag fattar inte riktigt vad hon menar, men jag tänkte den stämmer ju in lite på dig. Har du funderat? Alltså, du och Kjell får ju någonting nu. Alltså efter många år.
Jag förstår.
Isär, eller vad man ska säga.
Ja, men vet du, det finns faktiskt en grej där som, ja, för mig så blir det inte så. Nej. Därför att vi har, även om vi har varit skilda i så pass många år, så har vi under åren då barnen gick i grundskolan, så varje varje gång de hade sommaravslutning så hade jag alltid en lunch där alla träffas. Där Karin och Kjell inkluderat också kom. Så vi har värnat de speciella tillfällen där vi ändå ses och umgås allihopa. Det finns också tidpunkter när ungarna var i tonåren då vi fyra gick ut och käkade för att någon fyllde år eller så. Då det inte var någon annan med utan bara liksom ur familjen då, eller om man säger så. Så att vi har liksom värnat om varandra hela tiden och haft, och likaså när ungarna tog studenten så då gick han och jag ihop och så fixade vi festerna för det då tillsammans. Så att vi har alltid liksom, när det har varit något speciellt så har vi liksom hjälps åt på något sätt. Som nu då, vi liksom, ja, de skulle ha en baby shower, ja men då går vi ihop och så köper vi något tillsammans. Vi hjälps åt, även om vi inte pratar med varandra. Det kan ju gå flera månader. Han bor ju väldigt mycket i Thailand, så att vi ses ju inte alls ofta. Men det spelar ingen roll. Vi har ändå liksom, då kan vi ringa och säga, ja men nu är det här, ska vi gå ihop om något eller ska vi skramla till något eller så.
Men det är grymt att ni har kunnat, för att jag tänker så att i en vanlig familj så är det ju en skilsmässa, det är oftast svårt. Men jag tänker, ni har ju varit så massmedialt bevakade utifrån så att ni har ju nästan som ett hot utifrån och så ska ni sköta er. Är det, jag har ju inte koll på er så här way back, är det där som Kjelles infekterade relation till media kom, alltså fick ni mycket skit när ni skilde?
Ja, jag tror att delvis det, men sen var det lite, alltså jag vet faktiskt inte riktigt, innan min tid så tror jag nog att han hade en viss inställning till journalister även då, men sen vet jag också att det var en speciell journalister som gjorde bort sig ganska rejält med att komma hem och försöka liksom spionera på oss hemma i Kaggeboda när vi bodde där utanför Norrtälje. Det var väldigt konstigt. Så att det då spädde det ju på. Ja. Så att därför så har han ju haft den inställningen. Idag så tror jag nog att det är lite annorlunda, jag tror att det är där som det blev. Och sen blev det ju då massa konstiga skriverier då. Där jag försökte bemöta på mitt sätt journalisterna. Men det blev ju då fel eftersom han hade sin inställning till det. Så skilsmässan blev ju inte så bra utåt sett. Nej. Och framförallt inte för barnen. Och det är väl där som både han och jag tycker att det var väldigt jobbigt. För att barnen var ju den åldern så att de kunde ju faktiskt läsa, och framförallt deras kompisar och vänner i skolan och deras föräldrar. Och det är ju där som det värsta utspelar sig, tror jag.
Det där är ju så svårt att sätta sig in i om man aldrig varit med om något liknande.
Men det är faktiskt väldigt jobbigt för dem, och det ska man nog tänka på, för det är barnen som tyvärr får mycket skit och sånt som inte stämmer heller överhuvudtaget, men där föräldrar har en viss uppfattning och ritar och berättar absolut till sina barn, som i sin tur kommer till skolan och har då en tydlig uppfattning om hur saker och ting är. Och det är väldigt beklagligt.
Där har det väl blivit lite bättre egentligen, jag tänker så här med sociala medier, för att där äger ju du din egen story, så att säga. När ni skilde er, det är ju rätt många år sedan.
Ja, 99.
Ja, det är 18 år sedan. Ja. Tiden går. Och då fanns ju inte det på samma sätt. Nu hade man kunnat reglera det mycket lättare.
Det hade ju, man tar ju udden av det där skvallriga.
Precis.
Så att nu kan man ju faktiskt på ett väldigt bra sätt hantera det.
Men om vi ska ta och gå in på ditt märke.
Ja.
Ska bara säga så här, har det varit svårt att bli tagen på allvar när du ska bli businesskvinna eftersom du är känd för att vara snygg, eller vad ska man? Ja.
Jag kan säga så här, när jag började för 22 år sedan med min idé, min dröm, så träffade jag en kvinna som är kemist som heter Lena Hellstig, som fortfarande än idag är min kemist 22 år senare. Jag berättade för henne om mina tankar och idéer och visioner om en hudvårdsserie. Hur jag ville att den skulle vara. Och just de här egenskaperna som då, vi ska komma ihåg det. Det här är liksom 22 år sedan. Att det skulle vara svensktillverkade produkter var då väldigt konstigt. Vi hade några märken här i Sverige som typ Pierre Robert eller Barnängen som gjorde liksom svenskt. Men sen stannade det där. Inte lite liksom högre kvalitet tillverkades inte, utan det var ju Frankrike som gällde. Så det var en grej. Sen att jag ville att det skulle vara vegetabiliskt uppbyggt, naturligt så gott det går. Det var också jättekonstigt och väldigt nytt. Fanns ju nästan inte överhuvudtaget. Och sen att jag som typ känd kvinna skulle göra det var ännu konstigare. För då var det bara gubbar i den businessen kan man säga. Så det var flera parametrar som var verkligen konstiga. Då frågar jag henne liksom, det här är min idé, så här ser jag på det. Går det att göra i Sverige? Hur gör man? När gör man vad? Och liksom, vad tror du liksom så här? Kan jag göra det här? Och då ritar hon och berättar hon hur det går till och hur man gör och hur man jobbar fram recept och när det liksom börjar kosta pengar och när ska man göra si och när ska man göra så och så här. Så sa hon det att, ja men alltså kan Björn Borg och Börje Salming sälja damunderkläder och damväskor så borde du kunna sälja hudvård. Så det var liksom lite det som fick mig att bestämma mig för att vilja satsa på det här.
Men de tog ju den enkla vägen och bara lånade ut sitt namn eller sitt ansikte.
Men det gjorde ju inte jag.
Du gick all in, som du har sagt.
Ja, igen då. Utmaningen. Ja, igen då. Och det är på gott och ont, givetvis. Men det jag kan idag, det är helt roligt. Jag har lärt mig så mycket av dels av Lena, självklart. Men också att när jag utbildar personal bakom disk och så kan jag rita och berätta exakt varför och därför jag har just den ingrediensen i eller den inte i. För att jag har en tydlig bild och uppfattning om varför jag har valt bort eller valt in en ingrediens. Och vad den är för någonting.
Men är det, alltså det här är så helt otränat öga nu. Men är det så stor skillnad? För att jag är så här, inte min filosofi, men jag är produktnarkoman. Men jag köper både kvinnoprodukter och mansprodukter. Jag går mycket på doft. men sen så tycker jag också om när det svider. Det gillar säkert inte du att höra. Men typ så att om jag, som nu har jag ett schampo, ett balsam, som det är någon form av mentol i. Så att när man tar det på så liksom, det är nästan så att det går en ilning genom hela kroppen ner i fötterna.
Och då, du får en känsla.
Ja, och då tror jag att det är bra. Men det är samma med smörjet i ansiktet. Så när jag tänker, när jag smörjer in då och det bränner lite, då tänker jag, det här är nog bra. Det drar nog ihop.
Det ska ju inte bränna egentligen. men det är ju så. Man säljer ju oftast en känsla. Det är ju ofta så. Och den känslan är ju olika för oss alla. Och sen är det ju också så att många tror ju att det gör mera nytta när det till exempel hilar, som du sa, ner i tårna. Så. Men det viktiga är ju att du har en produkt som jobbar med din hud. Så att du får det resultatet som du vill ha. Och någonting som jag har varit väldigt noga med, som den serien som jag fokuserar på nu, det är min Yr Spa-serie. Det var ju väldigt synd att inte jag... Nu ska jag skicka några produkter till dig så du får, ska du få prova riktiga grejer.
Då ska jag få se om de ilar ner i tårna.
Ja, precis. Men då är det ju så att det är faktiskt unisex. Det är för alla hudtyper, för man, för kvinna. Det beror på bara hur du använder produkterna. Alla kan använda produkterna. Och det är en tvålfräsch doft. Så det betyder alltså att det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Du känner dig ren. Det doftar rent. Och det krockar inte sen om du vill parfymera dig med något speciell parfym sen efteråt.
Utan lite läkemedel tycker jag verkar. Alltså en bra doft. Nej, men så här lite, det ska lukta lite sjukhus.
Gillar du det?
Ja, men det känner jag att det är neutralt. Nej, men det är... Men är det stor skillnad på killar och tjej? För det där har jag också, det här är en fördom jag har. Men när man går in på exempelvis Åhléns City så känns det som att det är same same, fast killprodukterna är mycket dyrare för killar är lättare att lura. Alltså att det bara är förpackningen nästan och kanske doften.
Ja, alltså ska jag vara ärlig?
Det ska man
vara. Ja, då är jag det. Jag ska säga dig så här, att förpacka en produkt, det är där det ligger. Tyvärr. Många gånger är det så.
Ja, verkligen så.
Du ska ju titta på en produkt, vad den innehåller och vad du vill ha för action. Det är ju så att det viktiga för mig när jag väljer ingredienser, framförallt för ansiktet, det är att jag jobbar med aktiva ingredienser som ger resultat. Men som svar på din fråga, vad det gäller då produkter för killar. Nu kan killar använda mina produkter precis lika bra som kvinnor. Men de som fokar på en manlig produkt, ja, det ligger mycket i det du säger. Att man har då, för att det ska inge vad ska jag säga, power och trend och modernt och ja, power helt enkelt.
Men det är väl också för att det ska kännas lite okej att köpa produkter, så måste de vara lite snygga för en kille.
Ja, jag förstår det. Jag köper
att annars
det.
Känns det lite tjejigt.
Ja, men jag förstår. Jag, och det är bra. Det är intressant det du säger.
Dina burkar eller vad man ska säga. Jag kallar det för burkar.
Det är inte burkar.
Nej. Men jag gillar burkar, så börja med det ska jag köpa. Men vet du, de känns lite alltså mjuka.
Har du sett spa-produkterna?
Ja, alltså nu... Ja,
den gröna?
Ja, det har jag. Den
är ändå lite mer neutral mot vad jag hade innan. För då hade jag i min basserie...
Var det inte det något med rosa?
Ja, precis. Ja. Vad bra, vad duktig
det är. Jo, men jag har varit och snoka på den där. För att men det är så att jag kanske inte skulle ställa fram dem för att de var rosa. Nej, men så känslig är jag inte. Är det någonting jag tycker är bra så kör jag på det.
Ja. Men jag faktiskt, det finns ju givetvis mål och inriktningar framöver också att kunna göra. Men det handlar också om att planera hur man, var man vill lägga sitt fokus.
Men nu ska jag säga en annan sak. Och det här är, kanske jag klipper bort, för det är inte intressant. Men hemma hos mig, så min sambo, han är lite överdoserare. Så att just med tuber och pumpflaskor så blir det lite extra.
Uh-huh.
Medan om man tar en sån här, om man har en burk med en sån sticka, eller vad ska man säga?
Spatel.
Ja, sån. Då är det lite mer, det räcker längre.
Okej.
Okay. Så att säga.
Hur länge använder han spaten? Hänger den med?
Nej, det vet jag inte. Jag är inte alltid med in i badrummet. Men,
för spaten är ju en sån här grej som brukar... Liksom, man har den första veckan.
Ja.
Sen har den ramlat under badkaret. Liksom, typ.
Ja, jag vet. Men det är sådär...
Ja.
Jag överdoserar också. Jag tycker att det är bra. Men
jag tror faktiskt också att det är en del i att få känna sig lite liksom lyxig och känna sig lite nöjd med sig själv. Det är att faktiskt ha lite extra kräm i ansiktet på olika sätt och vis. Det tror jag faktiskt.
Men för du är ju en perfekt reklampelare för dina produkter. Men handen på ditt stora hjärta.
Mm.
Vad har du gjort med fejan som inte är kräm? Alltså går du slipar fejan eller vad heter det? Nej, men vad tar du för... För du är ju slät. Visst, du har någon liten rynka här och där. Alltså sån här pannrynka.
Uttrycksrynkor.
Men det är ju klart att du fyller ju 55 om en vecka.
Jajamän.
Nu sa vi det. Men,
ja.
Men, så här, men har du gjort någonting med...
Nej.
Ingenting med fejan?
Nej.
Och det där är bara resultatet av bra insmörjning?
Mm.
Ja, då kanske det finns hopp för mig också.
Mm. Men du ser väldigt fin ut i huden, tycker jag.
Ja, men jag jobbar med min hy. Mm. Men nu blir det också inte där. Men min panna är det något fel på. Nej, men den är svintorr.
Okej.
Okay. Alltså, och när jag smörjer in mig med någonting, då är det som en svamp.
Mm.
Jag känner bara hur den drar åt sig.
Mm. Men får jag säga en sak?
Ja.
För det första, du använder keps ganska mycket.
Mm.
Det gör att du blir ju torr på grund av att du har kepsen där hela tiden. Den hjälper till att torka ur din panna. Sen ser jag att du är lite röd i huden, bara så här när jag tittar, och det gör att du sitter ju väldigt mycket framför de här.
Aha.
Ja. Och det också blir, det åsamkar alltså att man får liksom som en liten inflammation i huden.
Mm.
Så att jag kommer skicka några produkter till dig, så vill jag att du använder dem. Ja. Sen ska vi återkoppla, alltså utvärdera, så återkopplar du på mejlen, får jag se vad du tycker. För grejen är den att just dataskärmar, och det är där som jag tror många män faktiskt har börjat, för det finns ju många män som tycker att det är jättelöjligt att smörja in sig. De bara liksom, ja men lägg av. Jag kommer inte, det är liksom inte vara tjejigt och så här. Men nu börjar väldigt många män tycka att det är faktiskt okej. Okay. För de känner att de måste, för de blir så torra.
Ja,
och det är mycket på grund av dataskärmarna. För de hjälper till att torka ut.
Men nu blir det här lite skönhetstipsrutan.
Ja.
Istället för boktipset. Men en annan sak som jag har problem med. Det är att om jag duschar innan jag ska gå till jobbet och så smörjer jag in mig, då känns det toppen.
Mm.
Men oavsett nästan vilken kräm jag tar, så känns det som att den har täppt till varenda por.
Mm.
Och sen när jag har promenerat halvvägs till jobbet, då kommer det som en tsch, då är det som att den här fasaden spricker. Jag blir så svettig. Det är som att den täpper till och sen så kommer en svettattack. Mm, vad gör jag för fel?
Ja, då skulle jag kunna tänka mig att produkterna som du använder just nu innehåller väldigt mycket mineraloljor.
Ja, ingen aning.
Mineraloljor så som vaselin och paraffin.
Alltså jag har aldrig tittat på baksidan av en burk.
Nej, men det är ganska vanligt att man använder det. Just de stora fabrikörerna använder det. Så, och varför de gör det, det är på grund av att mineraloljor som vaselin och paraffin, det är en slaggprodukt från när man pumpar råolja. Mm. Då blir det en slaggprodukt. Den är helt genomskinlig och luktfri. Och den är det någon smarten som tog sig an och började använda det som bas i mycket hudvård och makeup. Därför att det är billigt och den blandar sig så väl med massa olika ingredienser. Mm. Därför använder man den som bas. Det gör att en hel del kan få den känslan precis där du beskriver nu. Mm. Att det täpper till väldigt mycket. Mm. Huden andas inte. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att titta på vad innehåller produkterna. Mm. Jag har ju nu då i över 20 år jobbat med vegetabiliska baser. Vilket gör att det harmonierar bättre med huden på det sättet. Det går in i huden och jobbar i huden på ett annat sätt. Så då blir det att huden andas lite bättre. Mm. Så det blir inte som en sköld bara.
Jag hör ju allting du säger. Mm. Och allting låter vettigt. Men jag känner ju att det sitter så djupt i mig. Att jag bara vill köpa en lyxig produkt som känns... Alltså som det där sitter mycket i själva produkten.
Mm. Mm.
Vad billig jag kände mig nu.
Mm. Ja, fast jag tror inte att du är unik. Jag tror att det är många som tänker så.
Jag tror att jag är lite unik.
Ja, men grejen är den att det är väl det som jag kanske har gjort fel på ett sätt. För att jag skulle kanske ha lyssnat på många från första början och kanske skapat en produktserie som kostade väldigt mycket mer. Som harmonierade mer med mina recepturer. Som kostar kanske 400-600 kronor per kräm.
Mm.
Som egentligen är mer relevant för mina recepturer. Och paketerat den så. Men nu gjorde inte jag det. Därför att när jag började så kände jag var småbarnsmamma då. Jag kände det väldigt viktigt att kunna leverera en högkvalitativ produkt till ett prisvänligt pris. Så att även en småbarnsmamma skulle ha råd att köpa sig högkvalitativa produkter.
Men vad vill du med ditt märke då? Alltså så här, för från början så fick väl du några idéer såklart för att du kände ett behov.
Mm.
Men som nu när det har gått ett gäng år. Mm. Din dotter Sandra som nu ska vara mammaledig. Mm. Men ja. Ni jobbar ju ihop.
Ja, eller precis. Hur? Exakt.
Och vad vill du med märket och hur ser framtiden ut?
Ja, för mig så är det nästa steg, det är internationellt.
Mm.
Och där jobbar jag med flera olika spår just nu. Och det känner jag som ett stort fokus inför 2018.
Men där går ju, det går ju lite hand i hand. Där måste du verkligen ha nytta av ditt...
Precis.
Din ryggsäck.
Ja, och det är ju precis där som vi tittar nu på. Vi är ett gäng personer som tittar på det nu och där man kan jobba från flera väldigt intressanta vinklar på olika sätt inom olika marknader faktiskt. Mm. Så att där känner jag en väldigt spännande resa faktiskt.
Mm. Men om vi slutar, jag avslutar med, jag såg på Facebook, eller om det var något annat, det dök upp en sån här, du vet, som alla håller på och delar.
Okej.
Okay. Då var det en bild med två piller på.
Mm.
Så var det ett blått och ett rött piller. Så stod det att det blåa pillret, om man tar det så får man hoppa tillbaka tills man var 10 år, fast man får... liksom ha med sig all kunskap och alla erfarenheter som man har samlat på sig fram tills nu.
Mm.
Och tar man det röda pillret så får man hoppa till 45 varje dag, men i ditt fall får det bli 60.
Mm-hmm.
Men att du har 50 miljoner dollar på banken. Skulle du vilja vara 60 år med 50 miljoner dollar på banken, eller vill du vara 10 år och ha all den kunskap och erfarenhet du sitter på nu? Och börja om, så att säga.
Oh, vad svårt! Det är bara 5 år kvar till...
Ja. Nej, för grejen var att jag tyckte först att den där var trams. Sen så satt jag och funderade länge på det.
Ja.
Och så tänkte jag att fan, valet är inte självklart.
Nej.
Alltså visst, 500 miljoner blir det ju, 50 miljoner dollar nästan. Det är jävligt mycket pengar.
Mm. Man skulle kunna göra väldigt mycket gott för de pengarna.
Åh, vad du lät tråkig nu.
Ja, jag vet. Men jag, alltså, både för en själv, ens familjemedlemmar, men också annat.
Ja, jag fattar. Det är klart att man ska göra gott. Men jag är inte genom ond.
Nej.
Men det kittlade mig tanken att vara 10. Alltså, det är inte så att jag drömmer om att hoppa tillbaka till skolan. Men liksom ändå för att, ja, men du vet, allt man vet och allt man kan nu.
Mm.
Och då, alltså, det är mer kittlande i tanken att se vad man hade kunnat göra. Mm. Eller vilka andra vägar man kanske hade tagit.
Mm. Ja, det är hårfint alltså. Det är väldigt svårt val. Nu har du funderat på den ett tag.
Men jag har fortfarande inte något svar faktiskt.
Jag kan inte svara spontant. Så där skulle jag göra. Det vet jag inte riktigt. För det finns för- och nackdelar med bägge.
Jag börjar bli så här, vad fan får man för 500 miljoner egentligen? Det är ju ingenting.
Nej, precis. Men man kommer ganska långt med det gör man.
Ja, du kommer till Dubai fram och tillbaka.
Ja, det gör man faktiskt.
Framförallt om man säger att man vill Miss Universe, ja, så att man blir uppgraderad. Men då får jag tacka dig för att du ville vara med i Kändispodden.
Tack snälla, det var jätteroligt att vara här.
Ja, och till alla er som lyssnar, gå in på Kändispodden, eller på er poddapp ska jag säga, och följ Kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Hej då.
Hej då.
Ett litet visk. Jag ska ta en bild på dig.
Ja.
Om jag får
till. Och jag vill Instagram. Ta en bild med dig.
I'm too ugly.
Nej, sluta.
Jag kan inte stå bredvid Sveriges vackraste kvinna. Eller världens vackraste.
Nej, men du, nu är det så länge sedan så att.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.